en podcast från Aftonbladet Ledare.
Imorgon är det 3 veckor sedan USA och Israel anföll Iran, och varje dag som kriget pågår lever människor i regionen i skräck och med oro för sina egna och sina nära och käras liv och egendom. Men Persiska viken är också en region som försörjer världen med olja och gas, och cirka 1/4 av all olja och 1/5 av all gas som globalt transporteras till sjöss går genom Hormuzsundet. Carl von Clausewitz kallade en gång kriget för osäkerhetens domän, och Napoleon fyllde på och sa att man levererar batalj och sen får man se. Vet Donald Trump vad han gör? Vi ska prata om hur kriget i Mellanöstern påverkar världsekonomin och maktbalansen i världen. Hur kommer den svenska ekonomin att påverkas, och vad kan vi göra i Sverige och Europa för att möta den här ekonomiska krisen, Trump-krisen 2026? Detta ska vi prata om idag i ett live-avsnitt som vi prövar av Starta pressarna, en ekonomi- och politikpodd med mig, Daniel Suhonen. Och idag har jag med mig mina underbara kollegor, experterna Enna Gerin, Max Järnek och Jonas Algers. Vad kul att ha er här, men vilket tråkigt ämne.
Ja,
verkligen.
Vi börjar med huvudfrågan. Vad är status, vad händer i kriget? Det är ju nya bud. Och vi vill också säga det, blir det lite rörigt. Vi ska försöka vara strukturerade, ta det lugnt. Och liksom andas med magen och reda ut begreppen. Men vad händer i kriget just nu?
Det som händer just nu är ju att de krigande parterna börjat attackera oljeinfrastruktur och gasinfrastruktur. Israel och USA anföll Irans oljefält, och Iran svarade med att anfalla Katars stora gasfält och anläggningar som förvandlar gasen till flytande naturgas. Så att den anläggningen sprängdes, och den står för ungefär 17% av Katars export och kommer ta 3-5 år att bygga upp igen. Så att varje attack har liksom konsekvenser som har år av konsekvenser. Så att det är väldigt mycket som händer på väldigt kort tid som kommer påverka världsekonomin väldigt långt framöver på ganska stora och oförutsägbara sätt.
Exakt, men det är ju väldigt rörigt, för det händer väldigt mycket samtidigt. Civila har ju drabbats otroligt hårt under de senaste veckorna här. Men det ser ju ut som att vi ser liksom ett slags litet skifte, kan man säga. Tidigare har man attackerat skepp, och man har snackat om att Hormuzsundet är stängt. Liksom, att det är transporterna som är liksom, sårbara här. Men nu då har båda sidor i den här konflikten börjat attackera själva infrastrukturen. Och då får man de här effekterna då som Max säger. Att det inte bara är liksom ett omedelbart liksom påverkar de omedelbara transporterna, men att det faktiskt får de här konsekvenserna över flera år. Jag läste här en Financial Times artikel där man det var en gasanalytiker som är på Columbia University som kallade det här för: det här är mitt mardrömsscenario, det här är mitt Armageddon-scenario.
Det som nu händer,
därför att man har då attackerat en raslafan, och sen också som är det stora liksom gaskomplexet då som Qatar har, som producerar jättemycket gasinfrastruktur, och att slå ut det kommer ju betyda att gaspriserna går upp jättemycket i hela världen över flera år, så att det är verkligen dystert och kan få stora konsekvenser över tid.
Jag tycker också, i och med de här attackerna mot gasfälten och gasanläggningarna, så har det ju blivit en liten dispyt då, för att Trump gick ut och sa att han inte kände till det här och att han inte vill ha alltså en sån här typ av eskalering. Men israeliska liksom parter har då sagt att jo, han var med på det här, att vi skulle attackera det här gasfältet som är Irans, och att han godkände det, så att nu bråkar de liksom om det, och så håller Trump på och försöker liksom få det att se ut som att han nu har sagt till liksom Netanyahu att nu får de sluta liksom med att attackera energiinfrastruktur och så vidare och så vidare. Och jag tycker att det är också en väldigt bra illustration av de här senaste 3 veckorna. Det är ju om man kollar på så här poddar, det är Bloomberg's ekonomipoddar, The Economist, Financial Times, Alltså, det är inte som vänstertidningar och vänsterjournalister. Det är inte Flamman, det är inte liksom, utan de är ju otroligt oroliga över att man inte verkar riktigt ha grepp om de ekonomiska, eller förstått de ekonomiska implikationerna av det här kriget. För att samtidigt så är ju den amerikanska militären är ju väldigt nöjd. De tycker att de utför sina liksom attacker och väldigt precisionsbaserat. Det är tusentals bomber som har släppt. De har liksom fokuserat på att slå ut Irans militära förmågor och så vidare. Så militärt upplever typ den amerikanska militären att de gör en fantastisk liksom insats att med målet att slå ut de här grejerna. Men samtidigt så börjar ju det här, som ni säger, eskalera in i andra domäner som är livsfarliga och för ekonomin och världsekonomin.
Det är lite intressant att de hade ju massa experter inom den amerikanska militären som gjorde scenarier just för detta, om Hormuzsundet stängs och vad som händer om det blir krig mot Iran. Men alla de avskedades under Elon Musks projekt där Doge, Department of Government Efficiency, där man skulle skära ner staten så mycket som möjligt för att den var bara stor och ineffektiv. Så att det fanns en massa experter som hade gjort planer för just det här, men de är borta.
Så att de har också eldat upp planerna, för att det skulle ju städas.
Mm. Precis, men samtidigt så är det ju inte helt klart alltså vad som var fördelarna och nackdelarna, hur de kommer fördelas av det här kriget och energichocken. Financial Times då hade också en artikel här för en vecka sedan ungefär, där de skriver att amerikanska oljebolagen ser ut att tjäna 63 miljarder dollar på de här prisökningarna.
För att alltså deras, 600 miljarder kronor alltså.
Precis, för att deras infrastruktur är intakt och de kan fortfarande producera och sälja sin olja och gas. Det är liksom, när de attackerar vissa regioner då, så slår deras infrastruktur och priset går upp. Då är det ju några andra som liksom tjänar på det.
Om man stannar bara vid det här, liksom, det här själva Iran, liksom regimen i Iran, det är ju ingen här som gråter över att mullor och liksom iranska liksom envåldshärskare stryker med. Men dels är det här kriget helt folkrättsvidrigt. Det är ju alla experter eniga om. Men Donald Trump känner inte till terminologin och vet inte om det. Men det är ju totalt folkrättsvidrigt och det bryter mot alla regler. Det är därför också många regimer, alltså regeringar i Europa, som annars är väldigt lojala med Donald Trump, antingen håller käften eller inte vill vara med överhuvudtaget. Så att det är liksom en vidrig regim, men man gör det här på ett väldigt då olagligt sätt. Och det andra är då att nu verkar man ha tappat, alltså man gör batalj och sen får man se hur det går. Så man startar någonting, men har man en plan? Om vi liksom börjar där, vi kommer in på ekonomin sen, men vad har de sagt? Orsaken var första slut kärnanläggningarna för att skydda USA. Det fanns ett hot mot USA.
Och regime change
då lite grann. Men sen skulle det inte vara regime change för att de fick gärna sitta kvar. Och nu är det ganska många artiklar som jag läser då, både svensk och utländsk press, som handlar om att det blir ett utnötningskrig då, där Irans regim, som man kan tycka då vad man vill om, och det gör vi också, de har ju bara en sak till slut. Dels rapporteras ju varje minut nu om att nu har den ledaren dött och nu har den väpnade styrkornas talesperson dött. Till slut kommer det inte finnas några kvar att förhandla med om en fred eller om någonting, något eldupphör. Det är rena ganska dumma så här agerandet från Israel och USA, vad man än tycker om dessa gubbar. Det andra är ju då att man liksom hela tiden ändrar vad man ska uppnå. Så man kan liksom inte uppnå sin resultat. Har liksom USA tappat det här? Har de en plan? Vad tror ni?
Nej.
Nej, alltså de har ju ingen plan. Det finns ju stora frågetecken kring varför man har gjort det här. Det var i början på kriget så kom det ju rapporter från, jag tror det var över 30 olika militärförläggningar, där det var soldater som rapporterade att deras officerare har sagt att det här kriget, det driver vi för att utlösa Armageddon och Jesus återkomst. Och när det är militärer som rapporterar om det på 30 olika förläggningar, då undrar man ju vad orden är liksom uppifrån.
Från krigsministern.
Från krigsministern, ja. Som har tatuerat liksom Deus vult, Guds vilja, på sin arm. Liksom. Så att det verkar finnas några religiösa liksom övertoner här som är farliga.
Väldigt obehagliga.
Och sen också så är det ju delvis handlar det här om taktik. Vad slår man ut för att skapa maximal liksom effekt? Men strategiskt då så betyder ju detta att USA satt ju och förhandlade med Iran och sen så har de genomfört det här angreppet. Och det betyder ju då att varför skulle Iran då vilja förhandla igen? För man vet, alltså då kan man ju misstänka att man kommer bli attackerad ändå trots allt. Och sen har ju både USA och Europa ett intresse av att ändå det finns någon slags tro på folkrätten. För det är det man har använt när det gäller Rysslands invasion över Ukraina, så har man liksom pratat om folkrätten och sådär, för att få länder som Brasilien att vara med på några slags sanktioner mot Ryssland och så. Men när man då gör detta och visar att man inte bryr sig alls om någon folkrätt, då varför skulle då Brasilien liksom ställa upp på det om USA inte gör det liksom och sådär. Så att det får ju väldigt stora långsiktiga effekter. Och sen en liten sak till jag skulle vilja lägga till också, det är att Trump har ju tappat kontrollen och begärt hjälp från sina allierade. Och det här, jag är då halvdansk.
Som man inte hade informerat.
Som man inte hade informerat om någonting. Och jag måste säga, eftersom jag är halvdansk då, precis flera tid från Danmark. Nyligen kom det ju då en nyhet i Danmarks Radio, motsvarande SVT. Att den här Grönlandsövningen man hade och Grönlandskrisen för några veckor sedan, den var skarp. Man skickade blodpåsar, man skickade sprängmedel upp till Grönland, för man trodde seriöst att USA skulle invadera Grönland. Så att varför skulle då NATO-allierade och så ställa upp för USA när USA hotar att invadera sina allierade? Ja.
Vad tänker ni andra? Det är också tusentals människor som har dött. Alltså, det är lätt att man diskuterar det här.
Hur många är det som har...
Jag såg någon siffra att det var 1500 i Iran och 1000 i Libanon.
Och det måste vara ganska osäkra siffror i Iran, visst. Tänker jag. Ja. Det är helt nedsläckt. Och det...
Men man glömmer ju ofta också bort att Israel samtidigt har gått in med en massiv kampanj i Libanon också, som pågår parallellt med det här. Alltså både bombningar i centrala Beirut och södra Beirut, men också att de ska liksom ta... På något sätt, all den här marken fram
att
till
de vill
här.
Ha nästan ett nytt Gaza.
Alltså det, södra.
Precis, de har ju, det är ju samma metod. De har ju fördrivit etisk befolkningen rensningar. Söder om Litanifloden. Mm. Flera hundratusen människor som de har fördrivit.
Vad är Litanifloden?
I södra Libanon så kanske den södra fjärdedelen av Libanon eller någonting åt det hållet är söder om den. Och där har Israel ockuperat. Och det verkar som att de är där för att stanna också. Att de tänker annektera den här
som delen. En buffertzon, eller?
Ja, eller som en del av Israel.
Men att civila drabbas och att Israel verkar ha någon egen agenda här förutom den man har fått med Donald Trump på. Plus att det då eskalerar nu till då de här energianläggningarna. Du tog upp här att Jonas att Trump har bett alla sina goda vänner som han spottar på och trampar på och trampar på. Liksom, han har bett dem, nu ska de komma och hjälpa honom att öppna upp det här Hormuzsundet. Fast jag läste idag att inte ens de amerikanska fartygen har ju närmat sig det där. De vågar inte gå in där ordentligt. Nej. Så det ska gärna något danskt eller svenskt eller franskt göra.
Ja,
det är liksom...
men det var ju Tysklands försvarsminister Pistorius som sa det, att vad skulle en europeisk fregatt liksom göra där, alltså som ni inte kan göra mera hangarfartyg liksom. Så det finns ju, det vill man ju inte, men
Storbritannien har väl typ ingen flotta kvar. Det var ju liksom ingen, det var nog typ enstaka skepp kvar.
Ja, nej men precis, och man är ju ändå upptagna med säkerhetshoten i Europa liksom. Ja. så att folk är ju sura. Jag vet att Iran, men man ska också komma ihåg att det är ju inte liksom så att Hormuzsundet är totalt stängt heller, utan Iran tillåter ju då export av olja och gas till sina allierade. Eller liksom.
Till ett mycket högre pris nu också.
Ja, så att Kina...
Ja, och USA då... tillåter Iran. Alltså de skulle ju kunna attackera deras, men USA låter ju Iran fortsätta med sin försäljning av oljan.
Ja, det
och har till och med, ska nu
de
USA...
De har tagit bort sanktioner på iransk och rysk olja nu.
Alltså USA har tagit bort Iran-sanktionerna. Ja, för att lätta på...
För att stabilisera marknaden.
Ja, för att stabilisera marknaden.
Så att han bombar dem och sen så sänker han liksom, tar bort sanktionerna som har varit i flera år.
Ja, så att det inte blir oljebrist i världen och då tjänar Iran pengar på det.
Alltså det är så...
sin olja.
Det känns inte som en bra strategi.
Nej, men...
det går inte bra. Och det går ju verkligen inte bra. Och det som jag tänker vi ska liksom, ha i tankarna, det är ju att just nu så går vi mot varmare tider. Så att energibehovet minskar i Europa och sådär. Men det som jag är väldigt bekymrad över, det är ju nästa vinter.
Ja.
Och vi ska prata mer om det sen. Men det är då som vi verkligen kommer märka det här när gaslagren är tomma och det är dyrt att köpa in. Så. Ja. Mm.
Men alltså, problemet här är väl att de har inte riktigt en trovärdig exitplan. För till och med om USA, om Trump skulle känna så här, det här går inrikespolitiskt åt helvete, snart är det mellanårsval, bensinpriserna är jättehöga, alltså man har ju sett hur många klipp som helst nu från sådana här Trump-supportrar som är flyförbannade vid bensinpumparna och hatar liksom Trump och MAGA. Alltså USA är ju så beroende, de är så bilberoende, alltså människors liv verkligen krossas och ekonomi av att bensinpriset går upp och dieselpriset. Så att om Trump känner bara det här håller på att spåra ur, jag bara slutar det här nu. Så är inte det är ju inte en garanti för att Iran känner att de bara kan sluta det här efter det här existentiella hotet, alltså Irans regim. Så att till och med den exitstrategin, att han ställer sig och säger, nu har vi gjort vårt, det var det jag ville uppnå, jag har vunnit, jag har förstört hela deras militära förmåga och nu imorgon så är jag glad och vill få slut på allt det här, så kan ju Iran bara känna att nej, vi tänker fortsätta hålla
hormonsundet.
För att nu har vi leverage, eller nu har vi en liksom påverkansmakt nu att få ut någonting. Nu måste han börna och be oss att låta dem. Mm. Så att till och med den liksom exit-strategin är inte säker på att den funkar. Att bara han vill sluta imorgon så kommer det inte sluta. Nej,
som Jonas sa så har Iran inte något incitament att försöka förhandla nu. För att det går inte att förhandla med någon som dödar ens förhandlare. Det går inte liksom. Så att Iran ville bara visa att de kan göra så mycket skada som möjligt nu för att avskräcka sådana här attacker i fortsättningen. Så
att... Och att det är en förhandlingsleverage. Alltså, de kan tvinga USA... Alltså, de har ju en makt nu att säga, vill ni att vi låter oljan passera så vill vi ha någonting för det. Alltså så. Ja,
exakt. Men jag skulle vilja lägga till då att jag läste... Vad jag förstår så har det verkligen skett mycket som vi pratade om i början, om att man angriper infrastrukturen också de senaste dygnen, som har ändrat också... Liksom dynamiken här. Jag läste en analys av en tidigare chefstrateg för global gas då, på Standard & Poor's Global. Och han skriver då att de senaste dagarna, den skadan som det har lett till på infrastrukturen gör att alltså, vi måste tänka mycket mer långsiktigt. Alltså i västerländsk media har man pratat mycket om det här med en off-ramp. Alltså kommer Trump att sluta kriget snart och då liksom kan vi återgå till det normala. Där är vi inte längre.
Nej.
Där är vi inte längre, utan han menar då att det här kommer vara en kris som 2022, vi måste börja planera för att spara energi och minska efterfrågan.
Ransonering kanske?
Ransonering på olika sätt. Det här kommer få långsiktiga konsekvenser och det är väldigt bekymrande.
Vad tänker du Max? Det händer ju saker säkert medan vi sitter här. Mm. Det händer ju saker nu, det är i Qatar som har angripits. Vi hade någon bild va, till och med på Qatar som vi kan få in.
Ja.
Där man... Ja.
Ja, nej men det är ju väldigt oklart om det kommer ta slut inom kort. Även om Trump skulle tröttna så måste han säga till Israel också att de måste lägga av. För Israel har ingen lust att sluta. De vill bara bomba så länge de kan och göra så mycket skada de kan på Iran. Iran vill fortsätta och avskräcka så mycket de kan medan de måste nu. Så att det Trump måste göra är att han måste säga till Israel att om ni inte slutar bomba nu så skär vi av er militär, då kommer vi sluta vårt militära stöd. Så allting ligger egentligen i hans händer nu att avbryta det här. Så att vi får hoppas att
Irans händer, Irans regim har ju också något att säga till om.
Han har Iran nu, så att säga, de har ju också en trigger här, alltså de har ju också en avtryckare här, eftersom de det är ju det som är grejen, när det inte var aktivt storskaligt krig så var det ju inte så att Iran hela tiden angrep sina grannländer. Nu gör de det som ett försvar då mot att liksom skapa liksom kaos och förhandlingsutrymme och straffa de som inte har försvarat dem och så vidare. Och kanske, ja, de har väl massor med olika strategier, en del bra, en del mindre bra. Men som Anna är inne på, det är inte USA som bestämmer att Iran slutar bomba sina arabiska grannländer.
Nej, precis.
Det bestämmer inte Trump.
Nej.
Det kan de fortsätta med. De kan, liksom, och det här är också en diskussion om man har de kärnvapen eller har de på väg. Alltså, det här är ju ett land som förmodligen inte har kärnvapen och där vi för ett decennium sedan hade ju en deal med Iran om att de skulle bromsa detta. Och vad jag förstår så funkade ju det avtalet ganska okej i alla fall. Det var från Obamas tid och det sades ju upp av Donald Trump. Mm. Så att hela den här skiten med att Iran har satt igång igen med anrikning av Iran, vad de nu ska använda det till, förmodligen ganska trista saker, inte bara trevlig kärnkraft, där Ebba Bush kunnat köpt det så att säga.
Mm.
Det är ju liksom någonstans att han har ju själv startat Iran, liksom andra våg av anrikning, som ju då ska vara det formella. Men det var ju, idag läste en analys att man har ju inte alls angripit kärnkraftsanläggningarna, ingenting runt detta, utan och om det då skulle vara slutmålet som krävs för att USA ska kunna dra sig tillbaka, det är ju också väldigt farligt att spränga kärnanläggningar. Det är ju väldigt stora operationer, kan ju få oerhörda konsekvenser. Då har man ett läge där det återstår en period innan, även om de skulle sluta bomba olja och gas idag och på eftermiddagen börja bomba kärnanläggningar, ja, det är inte gjort i en handvändning heller.
Mm.
Så att det är ju någonting här, alltså Donald Trump är ju, han är väldigt bra på att skapa kaos.
Ja, det är han.
Precis, och det tragiska här är ju också att det här motiverades ju med att de civila, alltså regimens förtryck av de civila under vintern här har ju varit fruktansvärt, och det har varit försök till liksom uppror och ett stort hopp då till att de här amerikanska och israeliska attackerna skulle liksom möjliggöra ett regimskifte och folkligt uppror. Men vad jag förstår då, så har ju regimen slagit ännu hårdare ner på civilbefolkningen, och det har vi nästan liksom glömt. Det pratar vi inte om längre, det här med att hoppas på att det folkliga upproret ska...
Vi pratar om tiotusentals dödade i den regimrepressionen av de uppror ska nu vinna. Precis. Så innan det hade man vågat med de här kvinnorna som dödades. Så att det är en otroligt brutal regim. Men man har ju inte beväpnat folket. Så att, vad ska folket göra mot den här regimen med en otroligt liksom... en otroligt militariserad säkerhetsapparat.
Exakt. Och så det är ju, nu snackar jag ju, läste jag någonting om att USA pratar om att beväpna kurderna som finns i nordvästra Iran.
Ja, men det har han dragit tillbaka.
Okej. Okay. Så att vi får, ja, det är ju så otroligt tragiskt.
Det, finns, alltså... det mest tragiska är att det finns ju en risk att det här blir tvärtom. Att det fanns en otroligt missnöje och ett mod i befolkningen för att försöka liksom göra en revolution eller störta den här regimen, och nu finns det ju liksom en risk att det blir tvärtom, att man har förlängt livet på den här regimen 10, 20, 30 år till genom det här kriget, genom att människor inte kan göra revolutionen när de blir liksom när de blir bombade och utsatta för ännu mer repression av de här ännu mindre moderata, eller man ska säga, krafterna inom regimen. Så att, ja, det skulle ju vara liksom värsta scenariot för civilbefolkningen i Iran också.
Och nu precis innan vi på morgonen här, så har Israel och USA attackerat Irans offshore gasfält South Pars, och det är alltså världens största naturgasfält, och Iran svarade då med att stå mot världens största anläggning av flytande gas, Ras Laffan Industrial City nära Doha i Qatar, och att bygga den anläggningen då som Iran då har slagit till mot tog årtionden och kostade upp mot 100 miljarder dollar, alltså 1000 miljarder svenska kronor. Och för den som har svårt med huvudräkningen, det är mycket pengar. Det är som en halva Sveriges statsbudget. Nu säger man då att det kan ta flera år, som du är inne på, att återställa de här skadorna. Och nu, liksom, nu förs ju fokuset till, liksom, jag kom själv från Dagens Industris tv-program på morgonen. De är ju liksom livrädda för att, alltså börsen gick ner i Stockholm här 3,5% igår. Det är liksom, det är så här svarta fredanssiffror. Det är, alltså, det är inte bara, det är inte en temperaturskillnad, utan det är en otrolig, det är på väg mot recession. Och om det då inte heller är det här som man trodde första veckan av Trumps krig, att det här skulle gå över efter några dagar, som man har sett några gånger de sista åren, både med Trump och andra amerikanska presidenter, utan att det här blir, man förstör infrastruktur, man förstör liksom strukturer som kan byggas tillbaka, ja, då är det här någonting som kommer, det blir som en istid för världsekonomin.
Ja, det blir välja kaskadeffekter av allt det här som är ganska svåra att förutse. Och det är inte bara olja och gas, när man tänker energi, som drabbas, utan det är även konstgödsel är också en väldigt stor produkt, någonting som man använder naturgas för att tillverka, och Gulfen producerar ungefär en femtedel av världens konstgödsel, så de priserna kommer stiga nu, och för oss i Europa kommer det betyda mindre skördar, och för fattiga länder så kan det betyda att det betyder svält, precis. Och i Sudan till exempel läste jag att de är väldigt, de har liksom redan haft flera inbördeskrig och ett folkmord som är finansierat av
Förenade Arabemiraten. Det är också intressant att se vad som händer där nu när Förenade Arabemiraten blir anfallet. Om det kan komma något positivt ur detta så är det kanske att det folkmordet avbryts lite grann. Men det är också det här att nu är det dags att så inför sommaren, och det är brist på konstgödsel. Så att det är väldigt många fattiga länder som kommer drabbas av det här, och även diesel som behövs för jordbruk och en mängd andra kemiska varor som man får fram genom fossila bränslen. Till exempel helium också som man använder för att producera mikrochip. Att det är väldigt många konsekvenser som man inte riktigt kan förutse.
Jag tycker vi går in då, vi är inne där, men vi går in på hur det här påverkar världsekonomin. Och vi har liksom en graf här över en bild på de europeiska gaspriserna.
Exakt, det här är någonting då som också Financial Times har rapporterat om, där de liksom visar att ja, men det är ju bästa källan.
Ja, men den är ju bäst. Det är ju världens bästa finanstidning.
Där de visar då att när infrastrukturen slås ut, gasinfrastrukturen slås ut, så stiger då gaspriserna markant liksom. Och det vi ska komma, liksom, för att ta ett litet steg tillbaka, sedan Rysslands invasion av Ukraina så har ju EU infört sanktioner mot Ryssland. Och vi i Europa har ju varit väldigt beroende av rysk gas. Mindre i Sverige än i andra länder, men länder som framförallt Tyskland då, har ju varit jätteberoende av rysk gas. Man hade Nord Stream som man transporterade gas och så vidare. Och när då dels då den här Nord Stream sprängdes, men också när man införde sanktioner och försökte minska efterfrågan på rysk gas, då har man gått till liksom andra leverantörer som bland annat då Qatar. Liksom. Och det här gas används då för att producera el i Europa. Så det här kommer då påverka våra elpriser. Och framförallt Tyskland, men även Italien, Frankrike också, Spanien, deras elpriser är väldigt beroende av gaspriset då. Och det här kommer ju också påverka Sverige, dels genom att industriell produktion som svensk industri levererar till går ner för att det blir för dyrt att producera. Och sen dels också genom våra elpriser och exporten av el som vi har i Sverige.
Och Tysklands industri har ju redan varit väldigt hårt drabbad av det här. De har väldigt energiintensiv industri som har varit väldigt sammankopplad med rysk gas. Och om det kommer ännu en chock så är frågan om de kommer kunna ha kvar sin kemisk industri. Sådär. Så att det,
och elintensiva industri också.
Det också.
Så det här är liksom, det är en tsunami som går igenom liksom, egentligen lite grann en osynlig sådan. Vi vet ännu inte liksom exakt hur, när och liksom, vi vet bara att det sker. Och att för varje minut som det här kriget fortsätter och de här handelsvägarna stoppas och leveranserna förhindras och priserna stiger, eller liksom, då kommer de fortplanta sig i du är inne på är liksom det här livsnödvändiga. Så vi har liksom slutat tänka på produktionen av mat som en faktisk verksamhet. Man bara går där på mataffären och plockar liksom ris och spannmål och bröd och potatis. Men det är ju faktiskt någon som gör det här. Och för att göra det måste ju jorden kunna odlas.
Mm.
Och Ukraina var ju en kornbod. Är en kornbod som är nu under attack. Och när det kriget började liksom 2022 så fick ju det enorma konsekvenser i form av nästan svält då i stora delar av Nordafrika och länder som då handlar, alltså köper Ukrains vete. Vad är det för andra liksom, branscher som kommer drabbas, tror ni? Alltså, om man får spekulera och liksom, era analyser, om vi börjar med Max och Jonas.
Kemiska branscher kommer drabbas av detta, och tillverkningen av plast och andra kemikalier. Framförallt i Asien, som importerar väldigt mycket av sina insatsvaror från Gulfen just. Och mikrochips som jag nämnde förut behöver helium, som man kan inte ha tänkt på så mycket, men det är också en bransch som kommer drabbas.
Och mikrochip används ju i allt.
Ja, precis.
Varenda grej som gör den här sändningen möjlig, och att vi har läst alla de grejer vi har läst inför den här sändningen och kommunicerat med varandra inför den här sändningen och att ni hör oss, era apparater och nätet därmed, allt är chip och det behöver liksom helium bland annat.
Och det finns ju en stor AI-bubbla också som bygger på att man bygger fler och fler chip hela tiden. Så att om det är möjligt att AI-bubblan kommer kollapsa av det här också. Och sen har vi...
Där har ju några stoppat in ett par kronor.
Ja, precis. Flygbränsle är också en sån sak som nu är
dålig. Man ser hur det blir... Alltså SAS börjar ställa in resor, dra in avgångar.
Ja.
Förra veckan.
Till Sydostasien, för man kan inte ta sig hem igen.
Nej, man kan inte ta sig hem, men man ser också att på sikt kommer också man vara tvungen att sålla i tabellerna.
Tusen avgångar. Och då har Norwegian gått in med 130 extra avgångar för att försöka ta lite av det nu på påsken. Men det är...
Kul att resa nu.
Ja, och det är också att det blir svårt, till exempel gruvdrift på avlägsna platser blir svårt när flygbränslet går upp, dieselpriserna går upp. Det är inte säkert att man kan utvinna lika mycket metaller. Kanske man stänger ner den verksamheten också, vilket får andra priser att stiga. Mm. Och sen kommer också länder vilja hålla kvar det de har inom sitt eget land. Kina till exempel börjar nu begränsa sin export av saker som konstgödsel och kemiska produkter. Om man tänker de stora vinnarna på det här kriget, så är Ryssland en väldigt stor vinnare. De är ju en väldigt stor oljeexportör, så de tjänar väldigt mycket på att oljepriset går upp. De är en väldigt stor gasexportör, de är en väldigt stor konstgödselexportör, den största i världen. Även Vitryssland är det. Så att, och det är nog många länder som, framförallt i Asien, för Asien är väldigt sammankopplat med Gulfen och deras fossilindustri. Så att det är nog många länder i Asien som känner att de kanske vill närma sig Ryssland, snarare Japan, Sydkorea, Kina.
Exakt. Jag såg också att i Europa nu så är det flera ledare som säger att vi kan inte upprätthålla sanktionerna mot Ryssland. Nej, vi måste ge upp.
Och Trump har ju, släppt, de handlar ju nu med den här skuggflottan och så. Alltså, jag tänker, jag såg något reportage om det var aktuellt eller så, jag minns faktiskt inte, men det var ju som att man handlar om att turistbranschen drabbas i den här regionen i Mellanöstern. Mm. Om flyget drabbas och om man får de här transportproblemen, då kan det ju här liksom, som nu är liksom en gaspriset sticker iväg på grund av liksom bombardemang och förstörd infrastruktur. Man kanske inte tänker helt automatiskt att semesterresan till Bahamas någon gång här, för den som har råd att åka dit, den kanske blir omöjlig att göra. Den kanske inte ens flygplanet som ska åka kanske indraget.
Mm.
Och flygbränslet blir dyrare. Och
men det kanske inte är den värsta konsekvensen.
Nej, verkligen inte. Det är ju maten, det är ju freden, det är ju, alltså, det är det som är grejen. Men att det kommer påverka allting. Det här är ju motorn i världsekonomin i någon mening.
Ja, det är verkligen motorn. En viktig... Ja. Men om man tänker, Gulfen är också en väldigt viktig plats för arbetskraftsinvandring eller säsongsarbetare, vad heter det? Gästarbetare från några av de fattigaste länderna i regionen, alltså Pakistan, Indien, Sri Lanka, Bangladesh.
Gästarbetare slavar. Jag har bott några månader i Saudiarabien och jag skulle mer kalla det slavar, men ja.
Ja, precis. Så det är också en konsekvens som är svår att förutse vad som händer med de ekonomierna.
Och då de transporterar hem väldigt mycket pengar till sina länder som nästan håller stora delar av sina länders BNP då flytande på sin lilla lön för sitt slavarbete.
Mm.
Så att det här, man måste förstå att det här är, det är liksom en riktig jävla
shit show.
Som han har startat, och han vet inte själv konsekvenserna.
Nej.
Och han märker redan då att amerikaner, vanliga knegare, vanliga människor med låga löner, bilberoende, och det händer ju i Sverige nu, det var ju 30% uppgång på bränslepriserna. Alltså det är ju liksom, det här står ju rätt i en husekonomi, och det har bara gått några veckor. Och han har knappt börjat komma åt det som var orsaken till kriget.
Ja, och några veckor är inte så farligt, för det finns ju lager. Vi har ju bensinlager och gaslager och oljelager som räcker, så några veckor klarar vi ju. Men det är när det börjar gå över den som det verkligen tar fart.
Men det som jag tycker är så frustrerande i det här, det är ju att vi hade ju en energikris 2022. Och det var jättestora konsekvenser. Och så försökte man göra någonting åt det. Och sen så när det började liksom lugna ner sig på något sätt, då har vi levt i lugn och ro och liksom tänkt, vad bra, att nu behöver vi inte bry oss om det här mer. Men grund och botten är ju det här centrala problemet i världsekonomin. Det är att vi är beroende av fossila bränslen.
Mm.
Det är en sån otrolig svaghet för både ekonomin men också såklart klimatet. Och jag blir så frustrerad över att det är så normaliserat på något sätt.
Mm.
Att liksom när bränslepriserna gick ner efter 2022, då har man liksom... tagit bort bränsleskatter, man har sänkt reduktionsplikten, låt den vara låg och så vidare. Vi har inte kunnat bygga upp den här typen av alternativa biobränslen till exempel. Vi har stannat av elektrifieringen av fordonsflottan. Mm. Det har gjort Sverige och hela världen mer sårbart.
Igår kom ju Klimatpolitiska rådets rapport som visar att Sverige kör helt fel håll. Vi kommer inte uppnå våra mål, och redan den analysen är väl fram till förra året, gissar jag. Och den säger att vi kan riskera böter eftersom vi inte når de EU-mål vi har gått med på.
40 miljarder kronor.
Det är många sjuksköterskor.
Och, alltså, jag tycker det här är väldigt speciellt, för just den här liksom, bombhögen och oljehögen som representeras av Trump. Alltså, han har ju i alla sina tal haft den här drill, baby, drill. Liksom. De ska tillbaks till att ta upp oljan och sådär. Och helt besatt av olja. Han lever ju liksom på 80-talet. Nej, men hans huvud är ju kvar någon annanstans. Mm. Liksom. Och, men det är samma höger som liksom älskar fossila bränslen. Mm. Och är verkligen
och billiga bränslen.
Billiga fossila. Då, att det är samma höger som liksom är den här bombhögern som är trigger happy och bara startar ett krig med Iran och fuckar upp hela. Alltså det bara går inte ihop. Och jag menar, vi har våra egna här, alltså KD, Alice Teodorescu, Ebba Busch, de alla har hejat på den här anfallet mot Iran. De är ju liksom den svenska magarörelsen, SD, KD, och de har ju också liksom sabbat liksom, att vi lämnar fossil, alltså Tidö-regeringen. Vad har de gjort de här 3-4 åren som de har haft makten? De har ju liksom gjort oss mer beroende av fossila, och sen är de längst fram och hejar på den här oljekrisen som startas. Det är liksom, det är helt koko, eller?
Ja, men du kanske hoppas på då att Armageddon ska komma så att det blir
det är liksom en religiös...
så att Jesus återkommer.
Det är liksom, världen är kapad av ett gäng religiösa fundamentalister, och så leds de av liksom denna deliriska.
Och det är inte bara ayatollan.
Det är inte bara ayatollan som är extremist här, utan det är även hans fiender. Alltså, vi kommer in på Ebba Busch, vi kommer in på den svenska situationen, men igår hade vi räntebesked i Sverige. Vad tror vi liksom, det hände ingenting då. De har lite is i magen. Vi har många räntebesked som kommer här. Vad tror ni kommer bli liksom beskeden från riksbanker och centralbanker den här kommande tiden? Om det här fortsätter och priserna går upp med 30% som dessutom de gör.
Ja, alltså det är ju också en bizarr grej att centralbankerna reagerar på de här typen av prischocker genom att lägga till ännu en prischock genom att höja räntan.
Det är helt sjukt.
Det är helt sinnessjukt. Så Bank of England sa att de nu har bestämt sig för att istället för att sänka räntan så ska de höja den. Och,
vad gjorde de i USA nu?
Det vet jag inte.
Han lämnade den oförändrad,
ja,
eller hur?
Ja, och Sverige också. Ja.
Det här är ju också Trump helt liksom ologiskt. Han är skitarg, han vill att de ska sänka den. Men starta inte ett krig i Iran som höjer inflationen då.
Där du spränger oljetillgångarna. Ja. Mm. Och det enda Iran kan göra är att låsa transportvägen för all olja.
Ja, han kan få Andreas Malm som rådgivare.
Som inte drill baby drill, utan bomb baby bomb.
Man spränger en pipeline. Men nej, men alltså,
det är Trumps, han har läst en bok. I got a book here, how to blow a pipeline of Andreas Malm, nice guy, not a communist. Oh, he's a communist.
Det är så ologiskt.
Ja, det är verkligen ologiskt. Jag läste en intervju med Erik Thedéen i DN, där han sa att vi håller oss lugna än så länge, men om det är så att den här oljeprischocken får andra priser att börja stiga, så kommer vi höja räntan.
Då är vi beredda att döda ekonomin.
Ja, och det är sånt som försenar omställningen till förnybar energi, för den är ju väldigt beroende av räntan.
Ja, precis. Bara förklara det, det som Max säger, det är att alltså, förnybar energi handlar ju om väldigt stora investeringar. Mm. De har ju nästan inga löpande kostnader. Det som är så bra med förnybar energi som vindkraft och sol är att du inte har några bränslen som du ska bränna för att liksom, driva energi.
Så det är liksom att bygga det som är dyrt, driften är gratis.
Exakt. Men då betyder ju då att bygga, då måste du ju ta lån, eller liksom, då är det kapitalkostnaden som är väldigt viktig. Så när inflationen, eller förlåt, när räntan går upp, då blir det ju dyrt att bygga. Så det bästa vi behöver, alltså på lång sikt, för att komma bort från de här energiprissårbarheterna, det är ju att bygga jättemycket fossila bränslen. Förnybar energi, såklart. Jättemycket förnybar energi. Och då behöver vi en låg och stabil ränta för att kunna göra det.
Vi ska komma in.
Det finns också ett förslag att man har två olika räntor. Att man har en särskilt lägre ränta just för allting som leder till omställning till förnybar energi.
Det
finns en bra bok om det som heter Supercharge Me, tror jag, av Eric Lonergan.
Problemet är väl liksom nu att man kan kolla på vad är det som skapar inflationen. Och så försöker man liksom lösa de verkliga problemen.
Som de här hormusunden som finns i världen.
Såg ju penningpolitiken ut förr i tiden under efterkrigstiden. Att man hade Man hade alltid lägre lån till sånt som minskade inflationen, ja. Till export till exempel och till energi. Och...
Men istället för att göra det, istället för att kolla vad skapar inflation, hur löser vi de grejerna som skapar inflationen, så höjer man bara räntan generellt över hela ekonomin.
Ja.
Vilket drabbar liksom, så det är ju det som är det här jättetrubbiga, jättestora verktyget som inte löser problemet.
Man slår sönder allt, det är som en jättebaby. Riksbanken är bara slår sönder hela ekonomin så att det blir mindre tryck.
För då behöver man inte ägna sig åt industripolitik, då kan man bara vara marknadsvänlig.
Med industripolitik. Precis, men Trump ägnar sig åt industripolitik just nu när han bombar industrier.
Ja, det kan man destruktiv industripolitik.
Det är liksom så här.
Omvänd.
Men jag tänker så här, vi kommer ju in på Sverige alldeles strax, men de här liksom, vad tänker ni geopolitiskt? Vad är det som kommer hända här? Det ni ser, Ryssland verkar ju, alltså, bara det här att man liksom lossar liksom de ryska embargot mot rysk gas och olja. Liksom, vad ser ni framför er? Är det här inte ett självmord för USA och västvärlden?
Det är ju en livlina till Ryssland det här, definitivt. De hade ju problem förut att finansiera kriget för att deras oljeintäkter inte räckte. Men nu har de ju verkligen fått en livboj släng till sig. Och som jag sa förut, Asien är väldigt beroende av Gulfen. Jag tror att man mer och mer kommer knyta sig till Ryssland där och se det som en säkrare handelspartner.
Men också var Kina, att Kina framstår ju som liksom stabiliteten själv. Ja. Alltså det kanske känns lite tryggare att vända sig mot Kina än att vända sig mot en galen maga Trump.
De har ju förberett sig för exakt det här scenariot i 20-30 år. Alltså att antingen Hormuzsundet eller Malackasundet, eller att de på något sätt så ska sjövägen stängas. Så de har ju förberett sig för det på alla sätt och byggt upp stora buffertlager, byggt ut sin energiproduktion. De har enormt många kolkraftverk som knappt används, som används kanske till 40-50%, just för att veta om att om någonting händer så kommer vi kunna försörja oss. De har byggt upp väldigt mycket produktion av konstgödsel och diesel och sånt inom sin egna gränser som de nu begränsar exporten av.
Så att det är Kina en kommunistisk prepperstat liksom.
Så det kan man verkligen kalla det, ja precis. Så att de kommer ju klara sig relativt bra ur det här, och dessutom kommer deras export av grön energi, alltså solpaneler och vindkraftverk och batterier och elbilar, de branscherna kommer ju också gynnas väldigt mycket av det här. På sikt.
Ja, exakt. Och det kan ju verkligen få en jättestor påverkan på världsekonomin, för att olja, det är ju amerikanska dollar som man värderar olja i, eller liksom räknar olja i. Så att när man rör sig bort ifrån olja till förnybar energi, det kommer ju försvaga efterfrågan på amerikanska dollar, och det kan ju faktiskt ändra finansiella systemet. Men
det såg jag, Daniel Svedin skrev faktiskt just om att det här handlar om dollarn, att Iran har nu sagt att de kan tänka sig att släppa igenom skepp om de handlas i kinesisk valuta.
Okej,
så att det är nu ett liksom nu krig ett om det här, valutan.
Det här är ett jätteskifte. Det här kan vara ett ögonblick i historien som är ungefär som när fransmännen kräver tillbaka guldet från amerikanerna. Och sen liksom i princip stoppar Vietnamkriget några år senare. Alltså, Jonas, du har hittat en bild där, alltså det visas nu, alltså precis det vi pratar om just nu, att nu börjar man dirigera om båtar med gas och olja till Kina.
Ja, precis. Alltså, man ska ju förstå världsekonomin idag som egentligen det är de tre stora blocken, USA och så Europa och Kina. Och USA är ju en nettoexportör av olja och gas, medan Kina och Europa är nettoimportörer. Och då hamnar ju Europa och Kina i ett slags budgivningskrig om de här begränsade gasleveranserna. Så att det är en figur här om hur skepp som är på väg mot Europa med gasleveranser till europeisk industri och så vidare, då får en order för att det är ett kinesiskt bolag som istället budar ett högre pris. Och då vänder de mitt ute på havet och åker istället bort mot Asien då. Så att det här som Max pratar om, att kineserna är väldigt väl förberedda och också har en väldigt, vad ska man säga, ja men de har en högre möjlighet att betala för mer för gas.
Som vänta.
Den ekonomin går generellt bättre än den europeiska. Det drabbar ju den europeiska ekonomin direkt eftersom man hamnar i det här budgivningskriget, och då försvinner gas från Europa och priset går upp helt enkelt. Så att det här är otroligt mörkt för den europeiska kontinenten.
Ja. Alltså, jag tänkte på en sak, att när Trump vann valet, alltså, vilket inte var så länge sedan,
ett år sedan,
ett och ett halvt år sedan, Han tog över liksom makten för bara lite drygt ett år sedan, helt sinnessjukt. Men då såg jag liksom på USA som verkligen så här ett imperium på fall. Alltså det här är ett, de håller på att tappa sin superpower liksom, position, och det här är ett desperat imperium som håller på att falla och bara nu slår åt alla håll med någon galningar liksom,
och sina stark ledare.
Dödsryckningar och vill ha en stark ledare. Jag menar, Kina har gått om dem i de här nya teknologierna, i gröna och det här sol och vind och allt. Och sen är Trump, det Trump har ju är ju militären. Alltså USA har världens starkaste överlag, liksom militär. Det är den här makten, våldsmakten, det är det de har liksom nu. Och när han började använda den så där lite Venezuela och hit och dit.
Och det är också bara, det var ju typ 3 januari, va? Ja. Vad var det? Det var ju för fan 2 månader sedan.
Då började jag liksom tänka så här, men med den här våldsmakten kanske han kan klamra sig fast. Alltså jag började liksom tänka så här, men han får vad han vill. Han hotar, han anfaller, han tar över. Han ska ta Venezuelas olja nu, han ska hit och dit. Då började jag tvivla lite så här, men den där våldsmakten är ändå så massiv att de kan liksom med våld ändå upprätthålla sin position. Men med det här kriget så visar ju det verkligen att det räcker inte. Alltså han raserar ju allt förtroende han har med allierade. Den här soft powern har de totalt slängt åt sidan. Och du kan liksom inte härska världen med bara hot och våld. Vilket verkar vara den här administrationen, liksom vad de tror. Att de bara med militärt hot kan bestämma vad de vill. Och nu är det liksom som att jag går tillbaka till den första analysen. Det här är verkligen ett imperium på fall som bara nu slår åt alla håll. Och, bara, och det är livsfarligt. Det är uppenbarligen livsfarligt. Ja. För hela världen.
Alltså de stod också på branden till inbördeskrig för ett par månader sedan. Alltså genom ICE, alltså det har vi också helt glömt bort. Alltså det här, de här fruktansvärda grejerna i Minnesota och liksom de här i princip, jag menar att staten, den amerikanska centralfederala staten går in och liksom i princip, det var ju i princip ett misstag eller ett beslut av lokala myndigheter, guvernören, att i princip låta nationalgardet stå tillbaka mot den amerikanska liksom statspolisen. Då hade man haft ett inbördeskrigsliknande situation. Det hade kanske kunnat stoppas. Men alltså, så man har det här imperiet som är ute på väldigt många krigsfoter och som de inte vet hur de ska sluta, inte hur de ska stoppa, med klart imperialistiska drag. Och sen så har man dessutom i centrum av detta imperium så, liksom så brinner det i princip. Och de på granden till inbördeskrig och enorma motsättningar.
Men det är väldigt läskigt.
Det är väldigt läskigt. De har ju kärnvapen. De har ju liksom, det är de och ryssarna som har flest kärnvapen. Och sen har kineserna en hel del och fransmännen några stycken. Och britterna har fått låna några. Och sen, är några här, och sen har liksom några Nordkorea lite grann. Och så kanske någon vi inte vet om. Men det är liksom Indien och Pakistan har ju då självmordsbomber liksom, som kan köra där mot varandra och döda halva jordens befolkning i ett slag. Det är fruktansvärt vedervärdigt alltså. Det här kärnvapenhotet som plötsligt också är aktuellt. Ja. För 3-4 år sedan var det ju Putin som var en ensam galning som var på att vifta med det här. Nu verkar det här vara ett eskalerande problem alltså.
Ja, nu har ju Frankrike påtagit sig någon slags roll som Europas kärnvapenparaply. Och Sverige är väl med fortfarande i några slags förhandlingar eller vad det är.
Kristersson kör någon egen runda där han liksom ska skaffa kärnvapen, köpa upp det liksom.
Exakt. Så det är ju otroligt bekymrande. Och samtidigt som USA då är på den här krigsstigen och har det här kaoset, så framstår då Kina allt mer som en oas av långsiktighet som vi sa förut.
Liksom. Och stabilitet.
Och det är ju också bekymrande. Kina är ju en väldigt auktoritär diktatur liksom. Och som inte alls har en fri ekonomi, de har inte fria fackföreningar. Nej. De har
och förtryck inom
minoriteter och
så vidare. De hotar inte vår suveränitet.
Nej, men det är Europas. Det. Och så att det är massa europeiska statsledare som har varit i Kina nu bara de senaste månaderna för att komma överens om olika handelsavtal och så vidare. Så att vi ser ju liksom en
who's
slags
your daddy now? Liksom.
Precis.
De sitter där, är trevliga, säger att de tror på diplomati och bara bygger och bygger och bygger kapacitet, medan liksom de som hade kapacitet tappar bort den. Mm. Alltså apropå Kina, det här känns ju som att man, det är inte 1978, det är 2026, men Kinas 15:e femårsplan har precis lanserats. Och det är inte en bok som vi ger ut i svenska översättningar på Katalys.
Snart.
Men vi kanske måste göra det snart. För vad innehåller den här femårsplanen?
Den innehåller ju jättemycket. Det är ju den här planen... har också ändrat lite karaktär över de senaste gångerna. Nu är det mer liksom indikativ, att man liksom antyder att man är på väg mot olika mål.
Inte fasta kvantitativa.
Det var Max som sa för ett par veckor sedan, nu snart lanseras Kinas 15:e femårsplan. Jag trodde jag började skratta. Vad fan, är det här ett skämt? Vem filmar mig nu? Liksom?
Men apropå det, som, alltså just den här rollen som Kina har i världen, det är ganska intressant. Här pratar de om att man vill uppnå att ses som en provider of global public goods. Alltså att man förser världen med globala allmännyttigheter. Så man liksom ska ta på sig den rollen då, som att vi kan leverera världen säker energi genom solpaneler och vind och så vidare. Så man är ju väldigt, man har ju den ambitionen också i femårsplanen. Men det som jag läste lite analys då av just klimataspekterna av det här. Så det hänger väldigt mycket ihop med den ekonomiska utvecklingen. Kineserna har ett stort fokus på teknologi och också framförallt självförsörjning i den här femårsplanen. Och jag kan ju säga det, för ett år sedan så släppte IEA en rapport om där man bedömde då att, just apropå det här med självförsörjning, att Kinas nuvarande politik kommer minska den totala importkostnaderna som Kina har för energi med 70% till 2035.
Herregud, 70%?
70%?
Precis. För att man exporterar också mycket mer grön teknologi, okay, och minskar importen av fossila bränslen. Det är otroligt stor påverkan på hela världsekonomin det här, de här satsningarna har då. Och sen har ju, men det är mycket oklarheter samtidigt. Alltså Kina använder ett slags, man har de här olika målen, och då har man bland annat då sagt att man vill dubblera ny energi till 2035. Och det är väldigt oklart exakt vad det betyder. Men jag läste då att om man med det menar då att fördubbla kapaciteten på vind och sol, då kommer det, skulle det vara konsekvent med 2-gradersmålet.
Mm.
Och det är ju ganska intressant.
Så de följer det som USA lämnar och andra säger att vi inte kommer klara?
Precis. Så att det känns nästan som vi liksom har glömt att klimatet fortfarande är ett problem där ute. Ja. Och att vi ändå har vissa Parismål som vi ändå borde försöka uppnå.
Inte för att det står på ett papper, utan för att det är på riktigt. Skogarna brinner, torkan slår till, vattnet tar slut där människorna bor. Alltså liksom... Och i det här sjuka imperiet då, som håller på att falla ihop, liksom, Förenta Staterna, lett av denna galna kejsare. Mm. Liksom, läs om, när ni är på påskledet här, om ni har det, läs om romarrikets fall. Det här är liksom allting, liksom, det är galna kejsare. Liksom. Men, och i centrum här liksom, har vi liksom, det är som kineserna, det är inte bara så att de förbereder sig för att få herravälde. De förbereds också för att de har en plan för överlevnad.
Mm.
Inte
planeten
bara för sig själva, utan för hela jäkla mänskligheten. Mm. Det låter absurt att säga. Jag gillar inte Kina någonstans, men de gör ju bra grejer. Det kommer, alltså, även om de gör det under vidriga omständigheter, under fel flagg, så gör de det saker som kommer vi få nytta av. Det här är ju helt absurt. Medan i den här galna kejsaren, där liksom, lämnar man Parisavtal. Kineserna är tystet bara, bygger om en hel jävla världsekonomi för att klara målen, så att liksom... Det är ju nästan som att man läser en science fiction-roman, liksom.
Mm.
Typ den här framtidsministeriet av Stanley Robinson. Max, du tycker ju att Kina har mycket att lära oss på de här teknikområdena, på planeringshorisonten, alltså planmässigheten.
Ja, alltså de har jobbat väldigt målmedvetet mot det här väldigt, väldigt länge. Att just bygga upp förnybar energi, elbilar, minska sitt oljeberoende. Sen är det klart, det är lite svårare att ha en femårsplan i en demokrati än att ha det i
en fyraårsplan då?
En fyraårsplan kan man ha, precis.
nej, men det badprogram kallas det i Sverige.
Det bygger ju på att det är långsiktighet över många
över,
år.
Konjunkturcykler, ja, över millennier, över liksom.
Och det är många av femårsplanerna som också har 10-årsmål kopplade till sig, så att det är en ännu längre planeringshorisont än så. Samtidigt ska man ju komma ihåg att Frankrike hade ju också femårsplaner under sina 30 gyllene år av tillväxt efter andra världskriget.
Sydkorea.
Sydkorea var i sig också en diktatur på den tiden, men Sydkorea hade ju också femårsplaner, och Japan hade något liknande då, sexårsplaner tror jag att de hade.
Så att de har ju aldrig lämnat den här idén av att nu håller vi på att utvecklas och sen snart är vi ett rikt land och då kan vi lägga ner, då är vi färdiga liksom. Då
alltså en aspekt till av detta som är på det, en loop på det vi har pratat om hela dagen här, så känns hela dagen har vi inte suttit här men länge snart, det är ju det här att Kina väljer ju att inte låta allt vara en marknadsfråga, utan låter statens då planering, långsiktiga mål, 5- och 10-årsplaner och liksom statens långsiktiga mål är överordnade marknadsmekanismer.
Kommandohöjderna är fortfarande i statens
kommandohöjderna grepp. Är liksom i hela partiets händer, inte i folkets händer, men partiets händer. Medan det som nu gör att det här som händer i Hormuzsundet och Iran och så vidare, USA, det är ju marknadsmekanismen, prismekanismen, att USA är ju självförsörjande och på olja och gas och vad är det, på olja och exporterar det. Och ändå så får de en prischock. Därför att priset på deras inhemska olja sätts på världsmarknaden. Och det, men, så det finns ju också den här nyliberala marknadslogiken. Det här gör ju också att de här frihandelsvännerna, nyliberalerna, hela Timbro liksom och sånt, deras vision, handelshögskolans visioner om att allt ska vara på marknaden, det gör oss rikare på sikt. Det här är ju som en precisionsbomb av den argumentationen. Det här kommer ju leda till protektionism.
Ja, och väldigt liksom ad hoc protektionism. Att jag kan tänka mig att USA plötsligt stryper exporten av olja och bensin och sådär.
Då stiger priset.
Panikartat. Ja, precis. Så att, den här liksom, bristen på planering gör att man tar till de här väldigt stora, snabba, kraftiga, skadliga marknadsingreppen. Om man tänker på EU så har ju nu har ju EU öppnat för att vi nu ska få använda priskontroller och statsstöd för att klara den här krisen. Så man har faktiskt lärt sig någonting av den här krisen 2022. Men det hade varit bättre om man redan innan långsiktigt hade byggt upp och minskat vårt fossilberoende och byggt upp andra sorters energi.
Men om vi går vidare till Sverige, jag tänker bara, har vi lärt oss någonting av prischocken 2022?
Ja, vad
2022?
Lärde vi oss av den förra prischocken? Ebba Busch, vår fantastisk liksom minister för väldigt mycket själv, alltså gaslightning. apropå, alltså hon på något sätt har ju varit ute och vevat här. Vi har någon liksom, vad är hon har sagt och gjort nu i EU?
Ja, alltså
eller det låter som att det regnar.
Det handlar ju mer om att jag tror att Ebba Busch fundamentalt är ointresserad av energi och näringspolitik. Hon är mer intresserad av kulturkrig liksom. Så det är där hon lägger sina krafter. Och sen så har hon varit ute och liksom kommenterat om att de här energipriserna, de skapar ju volatilitet och det finns vissa sårbarheter här. Men här behövs ju, som vi pratade om tidigare idag, någon slags liksom kortsiktigt program och långsiktigt program för att Sverige ska bli mindre beroende av fossil energi. Jag släppte idag här en 10-punkts förslag, en lista på 10 punkter där de uppmanar västländer att det här måste vi göra för att minska efterfrågan på...
Vem släppte det bara?
IEA, Internationella Energibyrån.
Jag tyckte att du sa jag släppte det.
Och så tänkte jag, Iran släppte. Jag bara, Iran det?
Jag släppte 10-punktsprogram här.
Det var danskarna som blev lite påtagliga plötsligt.
Nej, IEA, Internationella Energibyrån, som är då en OECD-samarbete. Och då har de ett 10-punktsprogram som är väldigt konkret om att både man ska uppmuntra att jobba mer hemifrån för att minska transporter. Man ska minska motorvägshastigheterna med minimum 10 km i timmen och uppmuntra kollektivtrafik.
Och då minimum 10 km i timmen?
Man ska sänka hastigheten med 10 km i timmen.
Jag trodde det var liksom att man bara fick köra 10.
Nej, för att bilmotorer är mer effektiva i lägre hastigheter.
Förbränning.
Så att man förbränner då mindre.
Jag förstår. Jag såg att det gjorde man i USA när oljekrisen på 70-talet. Ja. Då skulle de också köra inte lika snabbt på motorvägarna, highways.
Och framförallt något som jag tycker är jätteviktigt är att de säger att man ska uppmuntra kollektivtrafik. Och jag minns från den förra krisen 2022 då Tyskland införde ju den här Deutschland-ticket på 9 euro. Och det minskade ju inflationen med en procentenhet där.
Otroligt.
Bara en sån grej. Åka för 9 euro i hela Tyskland.
Och har en jävligt bra fördelningsprofil.
Mm. Ja, en väldigt, väldigt bra fördelningsprofil. Och det är ju verkligen sådana saker som vi borde fundera på här i Sverige.
Inte bara fundera på, göra nu så fort som möjligt innan krisen verkligen
slår till. Så att inte måste döda ekonomin.
Ja, precis.
Vad är det för fler saker på listan?
Ja, men sen är det en del grejer som är kanske inte relevanta för oss då. Det handlar om liksom mer moderna tekniker för att laga mat om man inte använder gas och så vidare. Det har vi inte så mycket. Men också mer flexibilitet i petrokemisk industri för att använda mindre gas och olja och sånt där. Men alltså, igen då, vi är sämre rustade för det här än vad vi kunde ha varit. Elektrifieringen och fordonsflottan har ju helt stannat av.
Det tog ju klimatpolitiska rådet upp i sin rapport igår. Precis. Exakt de sakerna.
Ja. Precis, och jag tyckte Åsa Persson som är ordförande för klimatpolitiska rådet. Och,
hon har varit med i podden.
Hon har varit med i podden, hon var också opponent på mitt försvar för några veckor. jag tyckte hon sa det jättebra att man motiverar ofta de här liksom, reträtten från klimatpolitik med att men vi måste, det är oroliga tider i världen, vi måste stärka konkurrenskraften. När det är precis tvärtom. Vi producerar inte egna fossila bränslen. Vi måste satsa på elektrifieringen för att stärka vår konkurrenskraft, för att förbättra vår resiliens i ekonomin. För att det här är några sårbarheter som verkligen är ett hot mot oss.
Det är då vi blir oberoende, det är då vi får alltså pengar kvar, det är då vi inte sitter och köper Putin eller någon jävla saudisk liksom, diktaturregim, eller Iran för den delen.
Och jag tror liksom att vi har ju tidigare pratat om klimat och miljöpolitik väldigt mycket som att det här är något vi måste göra
för
klimatet, och det är ju såklart sant. Men jag är lite bekymrad över att man har gått väldigt hårt med den argumentationen länge. Och då betyder det, då är det många som har dyra energipriser och kör bil och sådär som känner att jag vill inte göra det här för att jag måste. Varför ska jag?
Vem tänker? Det är ingen woke-grej liksom.
Nej, utan det här, men vi måste mer förstå den här omställningen som att det här handlar om frihet. Att vara fri från oljedespoter som kontrollerar vår ekonomi. Det handlar om frihet från
det handlar om säkerhet, om geopolitik.
Och framförallt fossila bränslen, priser för dem sett på globala marknaderna, medan förnybar energi, el, det kan vi kontrollera mer själva. Till och med Carl-Oskar Bolin har sagt att marginalprissättningen i EU är dum, vi borde ha en annan prissättning.
Lyssna nu Carl-Oskar Bolin, du har fått beröm i en katalyspodd. Det kommer inte hända så länge, för ofta, så ta ut det här klippet och dela det och skriv gärna en uppsats om det på din Twitter, så ska vi läsa den och dela den vidare.
Men alltså de här Tidöpartierna, de, alltså reträtterna de har gjort på klimatområden och elektrifiering och allting har ju varit också motiverat det här med att vanligt folk ska inte behöva lida liksom ekonomiskt. Men nu har ju det skitit sig, för nu kommer folk behöva lida ekonomiskt för att vi ställde om och för att vi inte har elektrifierat transporterna. Och så att det är liksom, ja.
Hade vi ställt om mer, hade vi inte haft en minskad elbilsförsäljning som andel av nybilsförsäljningen, hade vi liksom gjort, alltså det hade inte varit perfekt ens med en miljöparti, enpartiregering på miljöområdet. Men om vi hade fortsatt att röra oss mot detta och kanske tagit som vi vill, större kliv mot omställning, större kliv mot mer elproduktion. Vi har ju kan vi visa bilden här vi har på elproduktionen under 1900-talet fram till idag? Alltså, vad innebär den här grafen?
Och beskriv den gärna.
Ja, nej, men det är en figur som visar Sveriges elproduktion då, över de senaste drygt 100 åren. Och man kan ju se då olika typer av vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och så vidare. Och så efterfrågan. Men det här har ju mer att göra med Sveriges... vi är väldigt framåt när det gäller produktion av grön energi. Så vi har ju då ökat vår export som man ser här. Väldigt mycket export av el då, alltså till
grannländer.
Vi har överskott på el. Vi exporterar det till Finland och Norge och Danmark och Tyskland och så vidare. Men problemet här är ju att på grund av den elprismodell som vi har i Europa så är det ju svenska konsumenter, elkonsumenter som betalar för det genom höjda elpriser. Därför att när man kopplar ihop då till exempel Sverige med Tyskland där elpriset är högre, då finns det en högre betalningsvilja. Då går priset upp också i Sverige. Och det här är ju liksom så dumt så att man häpnar, för att det skapar ju inga incitament för att gå före och producera mer el. Utan istället då så straffas man för det, för att man exporterar till de länderna som har legat efter. Tyskland till exempel. Lade ner sin kärnkraft, satsade jättemycket på gas, gasimporter från Ryssland. Och då är det liksom, ska vi straffas för det? Det är ju fundamentalt helt dumt liksom. Något som vi pratar om mycket här på Katalys, det är att man måste införa Sverige priser på el. Att man ser till då att de här prissmittan inte drabbar svenska elkonsumenter. Så att man ser till att uppmuntra elektrifiering.
Och det här borde ju tidigare ha gjort de här åren. Då hade vi stått mycket bättre rustade inför den här chocken och krisen också, eller?
Ja visst, man borde
koppla loss exportmarknaden så att den är en marknad och den inhemska marknaden är en annan, så vi slipper gas, att alltså gaspriserna smittar av sig här.
Och nu spiller det här då också över på inflationen.
Ja.
Alltså eftersom energidelen är så stor i inflation, i inflationsmåttet, så att, och det driver så många andra delar av ekonomin. Så det här risken då att nu kommer inflationen sticka iväg igen, den var liksom nere under kontroll.
Och så kommer Riksbanken höja räntan och så blir det ännu dyrare. En sak som har blivit dyrare som var på gång, precis innan Riksbanken höjde räntan, så var det något av en boom för solenergi i Sverige, att installera solpaneler på sina tak. Det var jättemånga nya företag som startades, det var väldigt populärt. Man hade också en subvention för det och skattelättnader. Sen så höjde Riksbanken räntan och sen så tog tidigare regeringen bort, minskade subventioner och minskade skattelättnaden. Så nu är det liksom mängder av konkurser i just branschen för att installera solceller, just när vi behöver sådana.
Ja, och då blir varje, alltså det är på så många nivåer, då blir liksom folk blir arbetslösa, folk som skulle satte upp de här solcellerna på sitt hus hade fått lägre bränsle och energikostnader, kanske till och med ibland fått intäkter. Alltså, och vi blir mer och mer beroende, alltså onödigt mycket då beroende av, så att säga, att importera liksom de här priserna från Europa. Alltså,
det är en liten grej i det stora hela, men liksom hela rörelsen, just att vi rör oss bort från omställning istället för mot det.
Men vad tänker ni då så här, liksom, om vi ska liksom dra ihop säcken, alltså vad är det som händer nu om vi beskriver, alla har ju inte fått sin elräkning än sedan Trump började bomba Iran ihop med Israel. Vad händer nu med elpriserna för den som inte har koll på det? Alltså, vad händer när man tankar? Vad händer, alltså, hur ser det ut?
Alltså, drivmedelpriserna har väl gått upp typ 30% sedan kriget startade. Mm. Alltså i Sverige.
Mm. Och det beror väldigt mycket på hur länge kriget håller på. Om du håller på så länge så att de här beredskapslagren börjar ta slut, då kan det verkligen stiga hur högt som helst.
Borde, får jag bara fråga, är det liksom dags för en tillbaka kaka nu? För att de, i förra valet så attackerade de ju Magda-priser. Det var regeringens fel att inflationen var hög. Det var regeringens fel att bensinpriserna och elpriserna... Ska man vara lika ful från vår sida? Det här är liksom börspriser.
Jag tycker
det här
inte
är Tidö. Nej, men det är så ologiskt.
Du är så snäll och hederlig, Max.
Jag tycker inte man ska fördöma debatten så mycket. För det är ju de saker vi har snackat om nu, att elektrifieringen har avstannat och sådär.
De har gjort tillräckligt mycket skada.
Det är ju dåligt i sig och vi går åt fel håll. Men på det stora hela så har det inte så stor effekt att man kan se.
Men man kan kritisera dem för faktiskt.
Det kan man göra, absolut. Men jag tycker att det viktigaste är nu, tycker jag, att man samlar sig just för något sånt här program som du nämnde med internationella energi. Byråns förslag, att man gemensamt sluter upp bakom ett sånt program, att sänka hastigheten på motorvägarna, jobba hemma så mycket det går, sänka elskatten kanske också behövs, man kanske behöver aktivera det här elpristaket som regeringen trots allt har infört, även om det är väldigt, väldigt högt, så att man förbereder sig för just de här åtgärderna som behövs. Och där tror jag att man faktiskt är lite bättre förberedd jämfört med förra krisen, åtminstone mentalt, att man nu vet att vi kan och måste göra vissa så kallat heterodoxa åtgärder för att dämpa den här priskocken.
Om regeringen, den borgerliga regeringen, tidigare regeringen, vill bli omvald. Om de överlever, alltså, vill de bli omvalda, då måste de göra någonting.
Ja, och vara beredda på att göra grejer när de dyker upp.
Och jag håller med, alltså egentligen, det finns så mycket skit de har gjort som faktiskt har, alltså de har ansvar för. Man kan kritisera dem för det än att hitta på saker de inte är ansvariga av.
Klimatpolitiska rådets rapport och så kan man dra en slutsats hur man ska rösta nästa gång.
Mm. Ja, men alltså, jag tycker att ändå det är viktigt att det är liksom några saker man ska göra på kort sikt och några saker på lång sikt. Alla de här sakerna som vi pratade om förut med elektrifiering och så vidare, det är ju saker som ger effekt på lång sikt. Mm. Och absolut, det har bara varit drygt 3 år sedan den här regeringen tillträdde. Liksom. Så att man hade kanske inte fått allting på plats för att få de här stora effekterna. Men samtidigt, alltså, jag tycker ändå man måste prata om att vi är mer sårbara på grund av regeringens politik. Ja, och det är absolut. Vi på sikt, om man har tagit bort 4 år av elektrifiering i Sverige, och det sätter oss verkligen långt bak, både för att nå klimatmålen men också för att nå fossilfrihet. Så jag tycker man borde prata mycket och högt om just det, och att Ebba Busch har gjort Sverige mer sårbart, och nu ser vi delvis effekten av det.
Ja, den här liksom cutting corner-strategin, alltså smita liksom runt, alltså problemet är att det här med de höga energipriserna 2022-2023, det var ju en riktig kris för vanliga människor. Det var en kris för svensk industri. Det var en kris i hela västvärlden och framförallt i Europa. Så det var ju stigande priser som knäckte hushåll. Att då agera. Vi på Katalys försökte få informellt Socialdemokraterna att göra någonting åt elpriserna. Och de vägrade. De satt på händerna. De trodde inte det skulle spela en roll. Jag skrev en text i Fokus som heter It's elpriserna stupid. Strax efter sommaren. Alltså innan valet. Och de tyckte inte det hade någonting med. Liksom, man hade inga vallöften och så vidare. Hur borde, alltså, om man säger så här. Dels har vi en regering. De, även om jag tror inte någon i det här rummet röstade på just den här som sitter i den här regeringen. Och inte gör det nästa gång heller för återval. Men de har ju ansvar för Sverige just nu. Vad borde de göra? En runda. Vad borde regeringen göra just nu för att hjälpa svenska folket, svensk industri, svenska jobb från en onödigt stor lågkonjunktur om det här kriget fortsätter? Jonas, en åtgärd.
Ja, det är bra. Jag får börja här.
Ni visste inte om det innan, så det, jag chockar er.
Det är svårt att säga. Jag tror att man får ju handla mycket om biltransporterna, vägtransporterna, så man borde ju göra några åtgärder där. Man borde satsa på, eller göra kollektivtrafiken billigare. Jag tycker fortfarande det är så mycket osäkerhet med det här, så vi får se vad som händer på alltså, de närmaste dagarna, närmaste timmarna. Men jag tänker, det som jag skulle vilja säga är att det här kommer vi framförallt märka nästa vinter. När gaslagen är tomma.
Och Ukraina kommer märka det. Ukraina kommer märka det. Och de i Afrika, i Sudan kommer märka det. Alltså de Precis. Som verkligen är på marginalen. I Sverige finns ju många som har det tufft, va. Men vi pratar om en värld där det här är på liv och död. Om man kan värma maten och få mat på bordet och odla sina jordar.
Ja, exakt. Och det är då det kommer märkas, för att då skördarna som har slagit fel eller varit svaga på grund av det som du pratade om med gödsel. Men också elpriserna stiger för gaslagen är tomma och gasen är dyr. Så att det kommer ju vara perfekt då, om det blir en rödgrön seger, så kommer det ju märkas på energipriserna att nu går det upp och nu är de tillbaka och de klarar inte av att sköta ekonomin.
Jimmy-priserna är här.
Nu, de borde väl sätta sig och göra en liksom blocköverskrivande energiöverenskommelse nu. Det är väl på tiden, och då kan de ju kanske få igenom Sverigepriser nu. Tidö och S och V. Ja. Tillsammans, why not? Min analys var verkligen i valet 2022 att Magda och Socialdemokraterna sabbade det genom att de inte hoppade på Sverigepriserna, alltså den här, vad heter det, Beken-modellen. Alltså då hade de ju slagit undan hela debatten kring kärnkraft och allting och haft en lösning, trovärdig lösning. Så att man var för feg för att liksom våga ta det här i slut, liksom de sista veckorna inför valet. Och jag tror att de hade kunnat vinna om de hade gått fram med den här. Och nu har Tidö-regeringen har en möjlighet nu att nu är det en stor chock. Sätt er ner, kom överens med S, V, inför Sverigepriser. Det kan hjälpa dem otroligt, tänker jag, i valet om 6 månader.
Och bara jättekort. Alltså, norska S har ju gjort jättestora ingrepp där man säger att man kommer ha ett pristak på 40 öre kilowattimmen. Så att det är ju en särsvensk liksom, nervositet kring att göra den här typen av ingrepp hos Socialdemokraterna.
Och nu är Ebba Busch redan lite sur på EU för att de vill ta våra flaskhalsavgifter. Efter vi har infört de här elprisområdena på EUs inråda, så nu vill de ta flaskhalsavgifterna som uppstår på grund av det. Så att det finns ju en öppning nu kanske antingen minska exporten till EU, det har de hotat med, eller införa Sverigepriser då. Så att det behövs, och sen så de här sakerna vi har snackat om med bilkörning och kollektivtrafik. Sen så tror jag att jordbruket också behöver någon sorts krisprogram, om det är så att konstgödselpriserna går upp och dieselpriserna går upp, så de behöver verkligen stöd.
Det är en säkerhetsfråga. Det är att säkra folkets överlevnad, alltså att vi producerar maten vi behöver.
Och om man ska vara liksom lite out there, så tycker jag ändå att nu när det är den här bristen på konstgödsel globalt, så borde vi i Sverige kanske fundera på, ska vi verkligen använda så mycket som vi gör i vanliga fall? För att vi i västvärlden använder extremt mycket konstgödsel, och marginalnyttan av det avtar ju mer man använder, så att vi kan minska vår användning med ganska mycket och få ganska små skillnader i avkastning, medan länder som i Sudan och andra länder i Afrika, de använder så lite så att varje uns gör jättestor skillnad för dem, och det är de som kommer stängas ute från den här marknaden nu. Så att, om jag skulle vara utopisk, skulle jag säga att vi kanske borde av solidariska skäl kanske köpa in och ge i bistånd till länder konstgödsel i den här krisen, men det är ju inte så aktuellt.
Nej, biståndspengarna går till SDs organisationer. Jag hade också gärna velat att den här regeringen slutar svansa för Trump, och att KD och SD slutar stå längst fram och heja på de här galenskaperna som skapar alla de här ekonomiska kriserna och kaoset.
Nej, men alltså, jag skrev någon kommentar här för några dagar sedan att jag nästan haha, buhu, tyckte lite synd om Elisabeth Svantesson, vår finansminister, som eventuellt tror jag ska gästa vår podd nästa vecka. Så prenumerera så att du inte missar det här. Vi kanske går live då på tisdag morgon med Elisabeth Svantesson, så ska hon få prata om världsläget och regeringens planer. Hon kanske har lyssnat på avsnittet och kan komma med ett åtgärdsprogram som Jonas Algers är nöjd på. Så ska du fundera på din röstsedel här i höst. Nej, men skämt åsido. Kriget i Iran som USA och Israel har startat får konsekvenser för människoliv, för världsfreden naturligtvis, men också för ekonomin, sysselsättningen, och det är nog förmodligen bara början, för de har ingen plan. Vi har pratat länge och väl, mina vänner och kollegor, Max Järnek, chefsekonom på Katalys och med ansvarig för den kinesiska femårsplanen, Jonas Algers, industripolitisk utredare. Mycket bra inledning här på ditt arbete i podden, du också. Enna Gerin, biträdande chef, och till vardags leder du programmet Avgå alla tisdag och torsdag när det inte är extra sändning. Jag heter Daniel Suhonen och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.